With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det är onsdag och det är Quizbollen time. Jag heter Emil Drugge och med mig är Stefan Helm. Hur är läget, Stefan?
Det är bra. Det är ju gött med sommaren här. Du, jag tänkte höra med dig. Har du börjat kolla nu då på True Detective här? Har det gått en 3-4 avsnitt nu?
Jag har inte gjort det. Vet du varför?
Nej.
Jag pallar inte med de här cliffhangersarna. Jag måste ha hela skiten på ett bräde liksom. Jag vill kunna sträckkolla om jag känner att jag behöver göra det. Mm. Jag vill inte vänta över en vecka på liksom nästa avsnitt.
Du är snarare en gourmand än en gourmet-person då?
Ja, verkligen. Jag känner att samtidigt som det är en tjusning med att behöva vänta in det, att inte få allt på en gång.
Så tycker du ändå att det är bäst att bara trycka käften full med mjölkoklad allt på en gång? Smaka ta det lite grann, utan sug i dig allt.
Så är det förmodligen. Jag kommer nog köpa en utav varje chips sort när jag kollar på True Detective, så jag kan sitta och mörda i mig den jag vill ha just då vid tillfälle.
Chipsen sprutar och avsnitt efter avsnitt, familjen skriker på assistans men inget händer. Jag har inte heller börjat kolla än faktiskt, det har mer varit lite tidsbrist och sådär. Men har du hört något? Ska den vara bra eller sådär?
Ja, jag har hört att det ska vara en, framförallt i avsnitt 2-3 hörde jag att det skulle vara en så sinnessjuk cliffhanger så det inte finns ord nästan, har jag hört. Jag har inte hört något mer än det.
Ja, okay,
och det är bara, det bara bekräftar ju mitt val, att det var rätt. Att jag inte har börjat kolla än.
Visst. Sen kan man ju tänka sig att säsong 2 då, att det är ju alltid svårt. Liksom. Nu är ju jag inte någon Hollywoodstjärna. Men jag kan tänka mig
inte det?
Han Nick Pizzolatto, eller vad han hette, som skrev den första. Han satt väl ganska länge säkerligen och skrev första True Detective-säsongen. Och det var ju hans stora grej, tror jag. Jag tror inte han hade skrivit någonting innan, utan ganska oprövat kort. Och när man då sen ska skriva säsong 2, då blir det kanske säkerligen lite mer press från bolagen och sådär. Så att vi ska ha säsong 2, den ska vara färdig för inspelning om 10 månader. Skriv.
Ja.
Man skulle kunna tänka sig att man måste skriva mer på en kortare tid. Att säga.
Ja, jag tänker mig även om det är en fristående säsong, det har ingenting koppling med den gamla säsongen vad jag har förstått, så är det nog ändå att jag kan tänka mig att många säger nej, men det måste vara med som gamla säsongen, för att alltså i typ uppbyggnaden och så vidare, att det måste vara den känslan också, kan jag tänka mig. Vilket förmodligen gör det ännu svårare att få det riktigt bra, men ja, det ska bli spännande att se. Det är svårt att sitta och prata om det också när man inte har sett det.
Nej då, för fan. Så gör vi alltid.
ja, precis.
Pratar om sånt vi inte har full koll på.
Jajamän.
Ja, skit i det nu rullar vi med veten.
Har en fråga du undrar, väntan över, här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden.
Okej, Stefan, kommer dagens första fråga. Och jag undrar, i vilken stad är ölen billigast? Och innan du svarar ska jag berätta lite grann hur det här går till. Det är alltså Beer Price Index som man går efter här. Och det är alltså resesajten Go Euro som har listat ölpriser i 75 städer i världen runt.
Ja, nu med Greklandskrisen och så här. När det här avsnittet släpps så har det säkert hänt nya saker i den krisen. Men det känns ju som att Kreta just nu skulle kunna ha billig öl till exempel.
Ja, säkert.
I och med att allt verkar ha gått åt helvete där. Ja. Eller om det nu har löst sig vid den här avsnittet sänds. Vilket jag ju tvivlar på.
Jag med.
Så att Aten kanske ligger bra till.
Ja, jag kan även säga det att det här gäller alltså genomsnittsöl för 33 centiliter. i både bar och i affär.
Mm. Man tänker lite de länder man varit själv i, så typ, ja, man skulle också kunna tänka sig typ Polen, att det är väldigt billig öl där, för att där gör de ju mycket öl också. Tjeckien är också billigt, så att då behöver de inte importera och sådär. Men man minns väl kanske framför allt i typ Vietnam och Thailand och runt Asien, där är det ju också sinnessjukt billigt för en öl.
Jag kan säga att det är ett europeiskt land.
Jaha. Har du på det här indexet vilket land som är dyrast öl också? Det måste väl nästan vara Sverige eller Norge?
Ja, alltså det var Oslo fram tills i år. Och nu är det Genève i Schweiz. Och där kostar en öl 52 kronor för 33 centiliter. Och då som sagt genomsnittspriset är både för bar och för att köpa i affären. Och jag kan säga att i Genève så får man betala 90 kronor för en öl på i en bar ungefär. Och i en affär så kostar det ungefär 15,50. Och då pratar kronor.
Okej, och då antar jag ju att man tar på något sätt hänsyn till hur mycket man tjänar och sådär i länderna också. För att jag menar, det måste ju vara något asiatiskt land där ölen är väldigt billig. Men kanske inte att man tjänar så mycket där då. Men då tror jag väl att jag drar till med Polen.
Mm. Något speciell stad då?
Ja, men då tar vi väl Warszawa kanske. Det är ju en lite grå och trist stad. Så att där får man ju, behöver man dricka extra mycket kanske. Krakow är lite finare. Kanske man inte dricker riktigt lika mycket.
Ja, Polen är helt rätt. Och i staden Krakow är den billigast.
Det var ju ändå bra nära. Det trodde jag inte.
Nej, men jag tycker att du får rätt. För att du pinpointar Polen. Och det här kostar alltså i genomsnitt en öl 1,66 dollar. Både i bar och på affär pratar vi här då. Följt av Kiev, Ukraina. Och sen följt av Bratislava, Slovakien. Och på fjärde plats har vi Malaga i Spanien. Och på femte plats kommer Asien in med Delhi i Indien.
Mm. Ja, Krakow är ju en härlig stad. Det är ett favoritresmål faktiskt. Jag har bara varit där en gång, men det var väldigt, väldigt härligt då. Sommar och hela stan känns ju på något sätt som gamla stan. Det är väldigt mycket gamla byggnader och kullerstensgator och stora torg och sådär.
Trevligt, så att,
ja, ska man ta sig några bärs så varför inte göra det i Krakow då? Sparar man lite pengar också. Okej, Emil, då kommer din fråga. Den här är lite speciell då. En man i Japan märkte att det försvann lite mat. Eller han tyckte i alla fall att det försvann mat ur hans kyl. Alltså att han hade lagt saker där och sen var de borta. Och han kunde liksom inte komma ihåg att han hade checkat upp det här. Och då är min fråga till dig, vad var det som hade hänt?
Okej. Det försvann alltså mat ur en kyl som han hade hemma hos sig.
Mm. Han tyckte att det försvann mat i alla fall.
Spontant tänker jag att det var någon som hade en nyckel och gick in till honom och käkade upp hans mat helt enkelt. Typ en hyresvärd eller någonting. Kanske på nätterna och så. Förresten, det kanske var någon som... eller han kanske gick i sömnen. Jag chansar på det. Jag tror att han gick i sömnen och käkade. Tröst åt i sömnen.
Mm, ja, det är ju bra just det. Man har hört talas om att det finns ett sånt fenomen. Men så var det inte riktigt här då. Och jag kan säga att det jag kommer berätta nu, jag har forskat mycket på det här och det här är helt sant. Jag har letat upp artiklar och originalnamn och allt sånt där.
Nu har du byggt upp förväntningarna. Det här kommer bli intressant att höra.
Ja, men det här är intressant. Ett år innan så hade han lämnat dörren olåst någon gång. Det är viktigt att komma ihåg. För att sen då när hans mat började försvinna så tänkte han, vad är det här? Då satte han upp övervakningskameror i sitt hem. Det visar sig att på kamerorna så ser han att en kvinna går till hans kyl och tar och äter upp maten. Och han ser ju det här då, och han har kopplat de här kamerorna till sin mobiltelefon. Så han ringer polisen. Och de gör en genomsökning av huset och hittar kvinnan. Hon bor alltså i huset. Hon finns fortfarande kvar. Hon ligger inne i ett skåp på övervåningen. Och där har hon lagt ut en madrass och massa vattenflaskor. Och där inne har hon befunnit sig i över ett år i det här skåpet. Så att när han gick och la sig och inte var hemma, då kröp hon ut ur det här skåpet. Och bodde i hans lägenhet. Gick och duscha, gick på toa, gick och käkade mat. Och sen så när han var på väg hem, då kröp hon tillbaka in i skåpet. Och hon var en 58-årig hemlös kvinna som hette Tatsuko Horikawa. Så över ett år hade hon bott i... Alltid när han var hemma så var hon också där. I smyg då.
Fan vad läskigt. Men alltså på övervåningen, i hans lägenhet då? Eller var det liksom i själva hyreshuset? För jag antar att det var ett stort hyreshus.
Ja. Nej, det var i hans hus då. I ett rum som han inte använde så ofta. Där hade han ett stort skåp. Och där inne bodde hon då.
Aha, okej. Okay, så han bodde i hus alltså. Shit, vad läskigt.
Hon hade inte tagit några pengar eller värdesaker från huset, utan hon bara såg det som sin bostadsort. Och du kan tänka dig alla privata grejer man gör. Man tycker man är själv hemma. Så finns det en annan människa i huset som ligger i ett skåp.
Ja, det är ju skräcken där. Jag har också hört någon... Det här kan man sköna sig, fan ska säga. Jag har inte efterforskat efter det här och jag har ingen namn heller. Men att det var någon som gick ut med soporna, en tjej. Och sen när hon kom tillbaka till lägenhet så såg hon i typ vardagsrumsspegeln eller någonting. Att det var någon som låg under hennes säng. Och då var det här någon person som skulle överfalla henne då, när hon hade gått och lagt sig. Men hon spelade cool och ringde polisen. Det låter ju mycket som en skröna faktiskt, men som sagt...
Det finns ju en svensk våldtäktsman kan det ha varit 10, 15, 20 år sedan kanske. Han hade ju ett tillvägagångssätt som var ungefär så. Han spanade ju på kvinnor som bodde i lägenheter. Och sen så tittade han när de hade tvätttid. För att ofta när man springer ner till tvättstugan så lämnar man ju ytterdörren olåst. Det han gjorde då, det var att då gick han in i lägenheten och letade efter reservnyckeln. Ofta har man ju den i något nyckelskåp nära ytterdörren. Tog reservnyckeln och då hade han alltså nyckeln till deras hem. Och sen så kom han in på natten när de här kvinnorna låg och sov. Men sen reservnyckeln låste upp och så kröp han in och så våldtog han dem då.
Shit. Ja, nu ser du kanske inte det som ska göra.
Nej, det här känner jag till ganska väl. Det har hänt.
Okej, då kommer min 5-poängsfråga till dig, Stefan. Sök ett djur. På 5 poäng. Man tror att det här djuret härstammar från ett tapirliknande djur vid namn Moeritherium. Som levde för ungefär 40 miljoner år sedan vid Nilens flodbäddar i Egypten.
Tapir, ska vi säga, inte de... Ja, de går ju på 4 ben och så har de en sån här liten snok som ser lite rolig ut. Så jag tänkte på myrslok här nu. Faktiskt. Ser inte de ut lite som tapirer? Möjligen. Så att, ja, myrslok är jag inne på. Det är ju farligt att låsa sig tidigt här, men... jag tar nästa, får vi se.
Okej, på 4 poäng. Idag finns det enbart 2 arter utav det här djuret kvar. Men för cirka 25-30 miljoner år sedan var situationen helt annorlunda. Då fanns det ungefär 350 olika arter som var spridda över hela världen.
Ja, när det finns så många olika arter, då tänker man ju snarare på fågel. Som det finns massa olika varianter av. Jag vet inte om det fanns 350 olika varianter av myrslokar. Det känns ju väldigt många alltså. Djur är inte min starka sida. Nej, nästa också.
Okej, på 3 poäng. Normal livslängd för det här djuret är mellan 40 och 60 år.
Nej, fortfarande helt blank. Jag får ta 2:an också.
Okej, på 2 poäng. Dagligen så äter det här djuret mellan 100 och 150 kilo utav olika växter, gräs, löv, frukter, småstenar och kvistar. Dessutom så dricker det upp till 200 liter per dag, vilket gör den ofta håller sig nära vattenhål.
Ja, nu är jag inne på elefanter. Det känns väl som att de käkar så mycket och dricker så mycket. Men jag tar den sista också.
Okej, på 1 poäng. Det här djuret är världens största landlevande djur. Det kan ha en mankhöjd på upp till 4 meter och väga mellan 3-7 ton.
Då tar jag elefant.
Rätt svar är elefant. Helt rätt. Och de här 2 arterna jag pratade om, då det är den afrikanska elefanten och den asiatiska elefanten.
Skillnaden syns på öronen, va?
Ja, det stämmer. Och det är även ett väldigt annat förhållningssätt till dem också. Asiatiska elefanterna har ju varit mer liksom att man har levt med djuren och levt sida vid sida med dem. Medan den afrikanska elefanten har en historia där man har ätit elefanter mer. Där det var brist på föda i många byar och så vidare. Och kunde man fälla en elefant och så var det ju mat för hur länge som helst liksom. Så det är lite olika syn på dem där också i de olika världsdelarna.
Mm, men mycket arbetsdjur känns det som i Asien.
Ja, precis. Där man liksom
bär, lever stockar och timmer och sådär.
Ja, precis. Världens största elefant då? Kan du tippa på vikt där kanske?
Vad sa du att vikten normalt var?
Ja, 3-7 ton är det normalt.
Ja, då 10 ton då?
Ja, helt rätt. 10 ton och var 4 meter hög. Det är sinnessjukt stort.
Ja, det är stort.
Mm. Jag var på den här utställningen på Fotografiska museet nu, Nick Brandt, som heter On This Earth, A Shadow Falls Across the Ravaged Land. Har du sett den?
Kort och koncis.
Ja, kort och koncis. Alla kommer komma ihåg den. Men det är fantastiska bilder som han har tagit på savannen. Jag vet inte om det är olika världsdelar, kanske. Men det är en massa lejon, noshörningar och supermånga elefanter. Och det är en sjukt mäktig utställning. Den tipsar jag om starkt till alla som gillar djur eller konst. Den var helt magisk, verkligen.
Jag såg Mitt i naturen här om veckan också, när de pratade lite om tjuvjägeri och sådär i Afrika. Var nere. Och då lägger man ut många sådana här små fällor för att fånga djur i. Snarliknande grejer. Typ som taggtråd som dras åt när man kommer åt det. Och då var det ett stort problem där att elefanter trampar i de här fällorna och så får de den här taggtråden runt benen då. Som går och skaver och skaver. Och då hade man hört talas om att det var en sån här skadad elefant någonstans. Så åkte då någon naturvårdsförening där nere och letar efter den här elefanten. Sen hittar de den och då söver de elefanten och så springer de fram och så ska de ta bort den här taggtråden då. Så helt för jävligt ut. Det hade verkligen skurit upp benet på honom så att han gick och haltade då. Men när man sövde den här elefanten och skulle ta bort den här fällan, vet du vad det största problemet är man har då när man har sövt en elefant?
Nej.
Det är att de här stora öronen funkar ju som någon form av inbyggt AC-system för elefanterna för att kyla ner dem.
Ja.
Och när de blir medvetslösa, när de ligger ner på backen och sover, då fungerar inte det systemet längre. Så de fick ha med sig otroligt mycket vatten och så hela tiden hösa på elefanten så att han inte skulle överhettas när han låg där asfemad. Och hela tiden på öronen och hela tiden på hela kroppen. Ja, det är det största problemet då. Att de kan dö av överhettning.
Vilken jävla grej.
Visst.
Ja. Ja, en elefant safari eller någonting skulle jag vilja åka på någon gång. Det vore fan sjukt häftigt att få se elefanter.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I det vilda.
Då, Emil, undrar jag, staden Bunyip i Australien, varifrån har den fått sitt namn? Och jag kan säga att Bunyip, det betyder typ djävul eller ondska.
Banjip, Australien. Ja, svårt. Känns som att det borde vara något religiöst. Är det inte rätt kristet i Australien? Vad för med det? Med ondska och jävlar och grejer. Det kanske var mycket... kanske någon hamnstad och många som var ute och fiskade och så omkom på sjön. Och då kallar man den staden för Djävulens stad eller liknande, för att många dog. Eller någonting. Det får bli min chansning. Det är högt dödsantal där, helt enkelt.
Nej, det är så att en banjip då, det är ju en sån här, det är en djävul och det kommer från aboriginernas mytologi.
Aha.
Jag tror att man har spårat här tillbaka till från början till Wemba Wemba stammen. Men nu har så liksom formats en myt kring det här djuret då bland alla aboriginer eller bland aboriginiansk kultur. Och det ska då vara en stor djävul, någon form av typ Loch Ness monster som bor i träsk, vatten och såna här billabongs då. Kanske formades någon gång för att man inte skulle gå nära vattnet för att skrämma barnen eller någonting. Och en sån här bungee-djävul då, den har ju aldrig fotats eftersom det här troligen inte existerar då, utan det är lite som ett Loch Ness-monster. Men här är en teckning som används ofta för att illustrera att typ så här ser en bungee ut då. Kan vi berätta här lite grann vad du ser?
Ja, det ser ut som en typ... som säger jag, en stor hund som kommer upp på vattnet ser ut som. Vi lägger upp den här på Acast, självklart också, Acast-appen. Kanske som en blandning av en noshörning och en hund, ska jag säga.
Mm, precis. Någon form av stort monster där då. Så att, bor i vattnet. Och det här har ju funnits hur länge som helst i deras kultur då. Och nu så involveras det mer och mer då. Städer heter Banjip då, som sagt, och i böcker. Och det finns några barnshow som den här Banjipen ska vara den onda. Och så vidare.
Okej, Stefan. Nu kör jag vidare på lite... ja, det blir lite turisttema här då, i och med att jag hade lite varit billigaste ölen var tidigare. Nu undrar jag, varför vill Barcelonas nya borgmästare bromsa in turismen i staden?
Jag läste för ett tag sedan att i Venedig så har man förbjudit såna här resväskor med hjul. Och det är ju för att de låter så jäkligt när de drar dem. I Venedig har de mycket kullersten. Så drar man en sån här resväska över kullerstenen så smattrar det så. Så att det stör folk hela tiden. Så man måste bära sina resväskor nu där. Och det är ju frågan om det skulle kunna vara något liknande i Barcelona då, om man vill bromsa in turismen. För jag kan tänka mig att de har otroligt mycket turister. Men det måste ju på något sätt vara att de i Barcelona har kommit till det stadiet nu. Att mer turister gynnar dem inte. Kanske att andelen pengar som en turist genererar är inte så stor längre. Jämfört med vad varje turist kostar i form av att de skräpar ner och... ja, vad kan det mer vara? Ja, ökade avgaser blir det ju i staden. Fler taxibilar och sådär som åker. Man har liksom nått maximum nu. Men tar man in fler turister så kostar det mer än vad det smakar. Det är min gissning.
Ja, det är en bra gissning. Det är väl lite grann så också kan man säga. För att det är Barcelonaborna som har gått i taket här nu och sagt att nu är det nog. De tycker nämligen att, och nu citerar jag, det är för många bara överkroppar och fylla. Och det är från alla de här turisterna som kommer in då.
Mm.
Och det den här borgmästaren har gjort redan nu då, det är att han har infört ett totalstopp för nya licenser som ska ges till personer som vill driva hotell, vandrarhem eller hyra ut lägenheter eller hus. Och det här stoppet ska gälla i ett år framöver nu. Och omedelbart så rörs 30 ansökningar då, som de inte har hunnit behandla än. Som har blivit inskickade innan det kom i bruk då, det här stoppet. Och syftet är som sagt att man ska ha en mer hållbar turism då i framtiden. Och det ska man försöka få fram nya riktlinjer för under det här kommande året när man har gjort det här stoppet. Har du varit i Barcelona någon gång?
Nej, det har jag inte varit.
Nej, det är faktiskt väldigt också en stad jag vill åka till, känner jag.
Ja, man blir ju lite mindre sugen när man hör att det är mycket bara överkroppar och fylla.
Ja, det är sant. Så mycket så att det är ett problem som måste stoppa liksom turismen.
Mm. Men ja, det här är ju väldigt problem som finns här och var liksom, när turismen blir för stor. Grekland för många år sedan känns det som att det var jättemycket skandinaver som åkte ner till olika ställen, och syftet var inte att inta kultur eller någonting, utan det var bara liksom supingresa, bara party.
Ja.
Vilket ju, man kan förstå att de som bor där är trötta på. Och nu verkar det som att Barcelona också blivit någon sån, fått någon sån stämpel då, bara att ta det tröjan och sup. Då söker jag en grupp, Emil. 5 poäng. Uppkomsten kan spåras ända tillbaka till medeltiden. Men den här gruppen fick sin nuvarande skepnad någonstans runt tidigt 1700-tal.
Rolling Stones!
Är det din gissning?
Nej, det är inte min gissning. Grupp alltså, okej, 1717. Mm. Skulle ju faktiskt kunna ha Rolling Stones, känns som.
Ja, vad är det då?
Men... ja, det här måste ju vara någon form av alltså grupp som i någon förening, tänker jag, mer. 1717. Det enda så här gammal grupp jag känner till, det är ju Frimurarna. Men jag får ta 4 poäng, känner jag.
Mm. Gruppen syftar till att ge medlemmarna större kunskap om livets mening, och man använder sig av byggnadskonstens symbolik.
Okej. Okay. Livets mening, det låter ju väldigt andligt då. Byggnadskonstens symbolik. Vad är det för grupper som har det? Undrar om det här kanske är någon kristen grupp då, som typ... Jehovas vittnen kanske är någonting. Fast 1717 låter väldigt tidigt för dem. Nej, jag får ta 3 poäng.
Mm. Kända anhängare är Benjamin Franklin, Ludwig van Beethoven, Walt Disney och Silvio Berlusconi.
Okej. Okay. Ja, det här skulle ju vara Frimurarna, känns som. Bara män som du rabblar upp och med mycket liksom inflytande. Men... jag fattar inte vad de ska med byggkonstens symbolik att göra. Alltså Frimurarna. För jag som inte vet vad Frimurarna är, så är det någon hemlig loge. Eller vad man ska kalla det för herrar. Man vet ju inte riktigt vad de gör heller, va? Inte vad jag vet i alla fall. Jag har haft släktingar som varit med där, men de har aldrig sagt någonting.
Och det är för att det är hemligt då? Det är inte bara att de inte gillar att... prata med dig.
De måste tilltala mig när jag svarar dem. Jag frågar dem.
De hälsar inte ens.
Nej, precis. Skitkonstigt. Det är jättehemlig, Lars. Jättehemlig. Mm. Men jag får ta 2-poängsnivån också.
Mm. Gruppens mest förekommande symbol är en passare och en vinkelhake. Och ibland med G i mitten.
G? Ja. Frimurarna. Vad heter de på engelska? Jag tänker att det kanske är någon... ting ditåt. Germanium. Nej. Nej. Kommer inte på någonting. Jag får ta sista ledtråden.
Mm. De olika graderna inom gruppen är lärling, medbroder och till slut mästare.
Jaha. Lärling, medbroder. Medbroder låter ju verkligen som något religiöst i alla fall. Mästare. Nej, alltså jag får dra till med Frimurarna, för jag har faktiskt ingen aning annan vad det kan vara.
Det gör du helt rätt i, för att det här är Frimurarorden.
Är det?
Visst.
Shit, vad sjukt. Alltså det var min farfar, han var ju med i Frimurarna. Mm-hmm. Och som sagt, han vägrade säga någonting. Jag försökte pressa han flera gånger. Försökte få honom att berätta saker. Jag kommer ihåg att han gick iväg ibland med, på såna här fester som de har. Jag kommer inte ihåg vad de hette riktigt, men när man skulle få olika grader. Och då hade han på sig någon form av speciellt liksom band på sig. Som gick som en typ Miss Universe klassisk skönhetstävlingsband. Med massa liksom symboler och grejer på som skulle visa hans rang eller någonting. Jag vet inte.
Just det.
Jag tycker bara helt bizarrt hela grejen.
Men det går, är det inte så att det går i släkten sådär? Att man liksom kan föra det vidare?
Jo, det gör jag. Jag har för mig att både min pappa och min brorsa var tillfrågade, men båda de nekade. Och jag har inte ens tillfrågad. Förmodligen för att jag håller på att fundera. Det, det, kanske, det är ingen idé. Ja, Emil, det är ingen idé.
Det har jag full förståelse för.
Släpp inte den där jäveln.
Nej, inte ens en fråga. Ja.
Men du undrar inte om jag skulle kunna typ kunna komma in lättare för att jag har så här nära släkt som har varit med, kanske. Kanske det är väl quizpodden. Infiltrera sig i frimurarlås och ställa konstiga frågor om quiz. Frimura-tema i quizpodden. Billett för dig att svara på de frågorna då.
Därmed är dagens batalj av quizpodden slut. Och resultatet idag blev 2 poäng till mig och 1 poäng till Emil Frimuraren Droge.
Härligt. Njut av sommaren. Vi ses nästa onsdag. Hej då!
Tja!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.